Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Viaplay Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål, det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected in a save, rebound save! That was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, den här Viaplay Hockey Podcast 336 ska spelas in här och nu från Ringvägen 52, där vi ska ta ett grepp om, ja, det blir hela hockeyvärlden, för vi har två laddade experter. Det är lika bra att kasta in dem direkt. Han är tillbaka nu efter att ha varit på covid-protokollet. Erik Granqvist, hur mår du?
Jag är så glad att höra era röster live igen. Jag har ju återvänt från mörkrets rike. Det var inte alls något roligt att ha covid. Jag har ju lyckats undvika det i drygt 2 år. Men jag tror att jag blev smittad på nyårsafton. Vi var på middag där. Väldigt trevligt var det. Men någon dag senare så fick jag hög feber, 39-40 grader. Så låg jag med det i 6 dagar. Värk i kroppen. Men nu känns det mycket bättre, fast jag fortfarande är väldigt trött, måste jag säga. Och har ingen explosivitet alls i buggarna.
Nej, det brukar du ju annars ha när du trippar runt och är nere i ishallen och visar oss dina saker. Men du, Erik, hur har det varit så här med lukt och smak och sådana saker? Har det fallit iväg?
Ja, lukten och smaken. Det lustiga var att jag och Håkan pratade just om det, och Valentina och Micke, vår producent. Vilket sinne skulle man, om du måste välja bort ett av de 5 sinnena, vilket skulle du tagit? Och då kom vi fram till lukten. Men sen så upptäckte jag, fan, nu har jag ju ingen luktsinne. Det är ganska läskigt att inte ha någon luktsinne. Och det är väldigt kopplat till smaken också. Men det var faktiskt inte så. Det värsta tyckte jag var att ha för hög feber så många dagar. Vet, ligga på natten och brottas med lakanen och byta ut dem varje natt för att man är så febrig. Det går ju bra i, jag brukar ibland ha, du vet, vanlig influensa 2 dagar. Men nu var det upp mot 5-6 dagar. Men jag är ändå glad att jag hade dubbelvaccinerade. Så att jag tror ändå klarar mig undan relativt lindrigt. Jämfört med de som då inte har vaccin. Och till och med kanske behöver sjukhusvård. För att de, men som Kenny Jönsson sa när han gästade våran studio för några år sedan. Att när man är frisk, då har man 1000 önskningar. Men när man är sjuk, då har man ju bara en.
Ja. Hur har det gått med övriga familjen?
Ja, det, Yvonne är ju en ängel. Alltså hon, i sovrummet där fick jag hålla mig. Så det var bara toaletten fick jag gå ner på nedervåningen då, och annars fick jag bara hålla mig där inne, någon snabbdusch då och då. Och sen så ta i trä, så klarar de sig bägge två. Men det är ganska strikta regler, eftersom hon jobbar på sjukhuset så fick ju inte hon åka till sjukhuset nu eftersom jag var smittad. Och sen fick ju inte Jonathan spela hockey eller träna hockey då. För att Rögläs coronaregler är att är någon familjen smittad, då måste de andra vara hemma i karantän. Så att de var väl lite buttra att jag lyckades dra in den här in i huset, så att säga. Men peppa peppa, verkar de ha klarat sig i alla fall. Och det är Det är jag glad för hellre att de är friska än att jag är det.
Ja, men härligt att du är tillbaka på banan och att det har gått relativt smärtfritt ändå. Nu har vi testat på det, både du och jag då. Du kanske med den nya varianten, jag med den gamla då, nästan ett år tillbaka. Så nu vet vi vad det handlar om, för det är ju här ju nästan det enda man pratar om. Covid och corona, pandemin, och vi har ju Håkan Södergren med oss också. Håkan, du har inte testat på det där, eller hur?
Nej, peppar peppar, ta i tre liksom. Det är... Gammalt skrot biter inte rost.
Hur mår du då?
Jag mår jättebra, tack. Jag har det som vanligt, så att säga. Sitter med en kopp kaffe här och lyssnar på er två och liksom förstår inte riktigt vad ni pratar om. Så att, man får väl liksom sticka ut näsan så mycket som att säga, så här, hur sköter ni er egentligen då?
Ja.
Och så ligger man kanske implanterad i det där imorgon då.
Ja, nej, men det är ju så, och det känner du också nu, Erik, att det är ju helt omöjligt att skydda sig helt. Och som de pratar om nu, alla kommer ju få det på något sätt. Många kommer nog inte ens märka av det, men man försöker ju, du är ju precis som jag, att man badar ju nästan i handsprit och försöker gå med munskydd och allt det här. Men man är försvarslös när det väl slår till.
Ja, det är man. Men jag måste erkänna att jag tog ju rygg på dig där, Niklas, och var extremt noga med att sprita mig och allting. Och lyckades till och med undvika att bli smittad där i Bayer Hockey Games. När du åkte på det.
Otroligt.
Och massa domare och spelare. När vi levde i den så kallade bubblan. Men jag har tagit ner garden lite grann. Jag har inte varit lika noggrann när jag åkt taxi och flygplan att sprita de här reglagen och... använda munskydd och så. Så att jag får skylla mig själv lite grann, känner jag. Att jag har inte varit lika noggrann. Utan jag har trott att det här var över nu. Och nu går vi mot ljusare tider. Men det fick man ju bittert erfara. Att det gör vi ju inte. Och det är ju, i ett större perspektiv så är det ju enorma problem för sjukvården tyvärr. Och nu är det nya restriktioner igen då. Kom ju häromdagen som kommer drabba hockeyn på många sätt också.
Ja, vad känner du över det här, Håkan, när du hör det här och att restriktionerna slår till stenhårt igen? Och nu får vi vara lite egoistiska och rikta det mot idrotten. Det är ju inte idrotten som är det absolut viktigaste, det vet vi också. Men ändå, här i Viaplay Hockey Podcast är det ju så. Vad känner du över det här? 500 personer igen på elitmatcher till exempel?
Ja, det är ju egentligen en ohållbar situation för klubbarna, i och med att om man tittar i det större perspektivet så är det ju, man har ju inte råd med det här, vilket inga andra branscher har heller. Så att stödprogrammen som var förut måste ju återinsättas på samma sätt och kanske även öka så tillvida så att man får lite subventionering eller stöd för det här att publikvårdfallet. Så att jag antar att på något vänster så måste det komma som en konsekvens av att man drar i handbromsen nu igen. För att alla branscher har vi märkt som har den här formen av inskränkningar på sin verksamhet. Den klarar sig inte, va? Och ska vi ha ett fungerande samhälle så måste man ju framförallt se till att lägga de här insatserna på rätt ställe. Och det kanske till och med som man börjar läsa nu mer och mer i ledartidningarna och skribenterna överallt. Alltså, varför har inte vården uppgraderats under de senaste 10 åren utan bara kapats i omfång och på kostnader? Va? Så att, egentligen så är det ju ett jätteslag på fingrarna för våra politiker, oavsett parti och oavsett vilka som regerar. Varför man inte egentligen har använt den tiden till att göra något bra för samhället utan tjafsa mer internt om vem som har haft rätt och fel. Det är egentligen någonting som man kan fundera mer över, tycker jag. Så att är man faktiskt, har man tagit på sig ansvaret, för med ansvar så kommer det också, det kommer mycket krav på att man ska göra riktigt, och det måste man ju faktiskt säga. Det gäller ju att ställa politikerna mot väggen, varför det ser ut som det gör i vår svenska sjukvård.
Ja, så är det, samtidigt som jag sitter och tittar på Södersjukhuset och vid febril aktivitet.
Där har jag suttit en gång och tittat också, så jag vet vad du har på utsikt.
Ja, man hamnade rakt in i det där. Men man bara riktar det mot idrotten då, alltså framförallt elitidrotten. Det här gäller ju all idrott och all kultur också för den delen, Erik. Men jag tänker bara just nu att nu började de ju andas här för ett tag sedan och man förnyade kontrakt. Du har ju sett det ner i Rögle till exempel då, med nya kontrakt på Everberg och de här som är lukrativa såklart ju. Och det är stora saker, stora belopp och allting. Vad händer med allting nu, tror du?
Ja, det är ju det är som Håkan säger. Jag lyssnade på Stefan Larsson, Färjestads ordförande, häromdagen en intervju och han sa att det är en ekonomisk avgrund som öppnar sig. Så att istället för att man har en, ja men mellan en 6 och 8 000 där i Löfbergs arena till exempel, eller drygt 5 000 här i Catena Arena i Ängelholm, så får man nu då bara ha max 500. Och då förlorar de ju miljonbelopp varje hemmamatch. Och det går ju inte på sikt. Och jag tänkte jag skulle se nyheterna igår kväll och uppdatera mig och snacka om att det var mycket negativitet. Allt ifrån att Putin skärper tonen mot NATO, och sen så var ju det här med ja men också med att räntorna börjar höjas nu och inflationen ökar i USA och räntorna höjs, och då höjs de här också och elpriserna höjs, så att det blev väldigt mycket på en gång. Jag kunde knappt sortera, så det var nästan så att jag slog av tvn, jag ville inte höra. Men en realitet för elitklubbarna nu, det som vi pratar om, är ju att det blir ju extremt tufft. Och det är det jag nästan vill bolla över till Håkan här då, med en backhand flip-passning. Hur länge klarar en elitklubb som, ja men säg, alltså i SHL-klubb, att det ska fortsätta så här med den här typen av restriktioner?
Ja, jag tror inte man ska ponera att de klarar sig längre än den här säsongen ut. För på något sätt så har det ändå varit lite inräknat och jag tror i alla fall många klubbar på något vänster har lite gömt i ladorna. Man fick en hel del i förra så att säga, svängen från stöd från staten då, när det var så här ansträngda. Men det är klart som sjutton, alltså, de klubbarna som sitter också och driver egen arena. Stefan är vd i Färjestad. Och, där kostar det ju orimligt stora belopp direkt, för att hela driftkostnaden ligger ju på bolaget deras också och föreningen. Så att det är ju lite olika förutsättningar där, både på intjäning och kostnader och självklart. Men generellt så, och allting som du nämnde i det tv-inslagen som du såg på Aktuellt, det drabbar ju klubbarna. Alltså de har räntor på sina lån också som stiger. De har högre elpriser som stiger. De har också högre priser på utländska spelare som kommer av att svenska valutan kan bli sämre gentemot euron och gentemot dollarn och rubeln. Så att alla de här kostnadsökningarna kommer ju i tillägg till att man inte har några intäkter. Så att det här kommer att slita oerhört på många föreningar. SHL har ju alltid en liten, vad som man kallar det, pott, reservpott som ligger och slaskar lite som de kan använda till. Men alltså det stödet räcker ju väldigt, väldigt kort tid. För att klubbarna har ju alltså, det är utgifter på miljoner i veckorna för löner, resor och allting. För att de kostnaderna ligger ju där fortsatt.
Ja, och ta din gamla förening då, din gamla klubb Djurgården, Håkan. Hur man ska tänka i det här läget. Timrå också till exempel, som vet att det kan komma ett negativt kval här, vilket det kommer göra då. Framförallt då för Djurgården. Hur ska man göra? Hur mycket ska man våga satsa sig?
Kammar till det nu, Gide. Men vadå negativt kval? Slutspel menar du?
Ja okej. Okay. Ja men du är det. Ja men det,
man ska tillbaka.
Man ska leva på hoppet. Men vi har ju själva, du har ju själv varit inne på det och pratat om det här, och man rustar rätt starkt nu för att man ska bli ett bättre lag till kanske en bäst av 7 då, mot till exempel Timrå. Men det är ju också så där, hur mycket ska man våga satsa sig ur det här i den här situationen? Den ekvationen blir ju tuff. Hur tänker du där?
Men den tror jag man är rätt så klar över så att säga, och det kommer nog inte gå till överstyr. Men det som jag säger, vissa klubbar har ju faktiskt en relativt bra eget kapital, va? Vilket innebär att de kan så att säga spendera lite när man hamnar i en sån här situation, och jag tror lyckligtvis att Djurgården är i den situationen. Men och det är som alltid det här, det är ju lilla det här vågspelet, det är ju det som är så förbluffande intressant för många som sätter sig i såna här styrelsepositioner eller ledarpositioner, att den här viljan att vinna när man hamnar i en idrottsklubb i en ansvarig position, den blir liksom helt annorlunda riskmässigt än när man sitter på ett företag och ska ta investeringsbeslut och liknande. Det ska vara så mycket säkerhet mera på företagssidan än på sportsidan. Sporten är liksom alltid lite våghalsig. Så därför satsas det ju mycket mer, och många människor som hamnar i styrelsepositioner, de resonerar på ett helt annorlunda sätt än vad de gör kanske på sina civila yrken och i de besittningarna de har där. Så att det är lite spännande. Men jag tror att de flesta klubbar i Sverige är så pass, inte klart smarta, men så pass i alla fall rakryggade, så de inser liksom problematiken, och de inser också att en av klubbarna ramlar ner, Och där har man ju HV som ett lysande exempel på en klubb som man inte trodde uttaget skulle vara i den positionen att de ligger i hockeyallsvenskan. Djurgården har ju varit där tidigare, Timrå har varit där tidigare, va? Så att det finns en medvetenhet åt de här. Men det är fortfarande det där hoppet som på något vänster lyser bort att det är bästa sju, den kan vi vinna och då är det grönt.
Ja. Och jag ska inte vara respektlös mot Djurgården. Det var absolut inte min mening. De har 22 poäng nu då. Det är Malmö som är på 12 plats.
Vi vet var du bor.
De har 38. Så det är en liten uppförsbacke där. I Timrå är ju faktiskt bara 7 poäng ifrån då, två matcher i hand också jämfört med Malmö. Så där finns det ju kanske lite mer hopp. Men om vi hoppar ner från SHL till Hockeyallsvenska med den här ekonomiska. Jag var uppe i Dalarna igår och lyssnade på Radio P4 där, deras lokala sändningar, och då var de i Moras hemarena och träffade din gamla kompis där, Håkan, Peter Hermodsson, som är den starke mannen nu i Mora. Ja, men sympatisk, rolig alltid, det händer saker när han pratar, Peter, men då var de inne på den här problematiken, vad de här nya restriktionerna innebär, och han var ju på det att, precis som du pratade om, Erik, varje hemmamatch, hur mycket de förlorar, då är det ju ändå inga jättepubliksiffror som Mora gick och ha. Men 14 miljoner typ har de förlorat på pandemin redan, och beräknade att det skulle bli 3 miljoner ytterligare nu efter de här restriktionerna. Och de summorna för en hockeyallsvensk klubb är ju skrämmande egentligen. Vad kommer hända? Jag tror att eliten kanske klarar sig. Där finns så starka sponsorer och så mycket historik i den biten. Men hur länge kan de lokala företagen och de här starka kvinnorna och männen som bara pumpar in sina egna pengar till en förening, hur länge orkar de? Vad känner du över det? Det måste ju finnas något under eliten också. Vad tänker du, Erik?
Jaha, var det jag? Ja, ursäkta. Alltså
det var en komplicerad fråga.
Ja, det var en virvelvind alltså man slängs in i.
Aha.
Och det är därför oron blir så enormt stor. Får jag bara koppla tillbaka till det ni pratade om tidigare här. Att när man sätter en restriktion på 500 för att på något sätt görs ju det för att man inte vill anstränga sjukvården, alltså att få de som blir så allvarligt sjuka i covid som behöver sjukhusvård, att man vill vara säker på att sjukvården ska kunna ta hand om dem. Men de som är vaccinerade nu, de får inte den typen av kraftiga symptom som de måste ha sjukvård. Så på något sätt så blir det här att det har ju blivit så jäkla knas det här, för att koppla tillbaka till det Håkan sa. Hade man lagt mer resurser på sjukvården så att man hade kunnat ta emot fler patienter där och sen så på något sätt fått fler personer att ta vaccinet så att man inte behöver allvarliga få de här kraftiga symptomen som måste ha sjukhusvård, då hade man ju inte behövt göra de här restriktionerna på 500 personer. Så att det har ju blivit så totalknas det här, enligt vad jag i alla fall kan få fram och lyssna på de experter som jag har hittat. Vad säger du om det, Håkan?
Alltså det finns ju vårdköer redan innan pandemin slog till, vilket har blivit ännu värre. Så att sjukvården har ju inte varit gnisselfri innan det här dök upp. Men det här har ju självklart ställt allting på huvudet, så att i förhållande till sjukvården så är ju alla de här restriktionerna välgrundade och egentligen svåra att ifrågasätta. Ja. Det som kan ifrågasättas sen, det är ju egentligen fördelningen som man har då. Alltså klubbar med en arena som tar då 8-10 000, om man skulle kunna då lägga ut folk lite på olika sektioner, olika ingångar och sånt där. Där finns det ju redan klara planer och har funnits redan innan hur de har skapat en möjlighet för att göra det här. Så att där skulle man kunna handlat annorlunda. Jag tror också man skulle kunna handlat annorlunda i den här formen av med covidpassen på något vänster. Men sen är det liksom lite det här. Vi har hela tiden uppdelningen mellan ovaccinerade och vaccinerade. Ja visst, det är en jätteproblematik. Men att dela på de här två grupperna, att på något vänster särskilja människor, det är liksom inte vår demokratiska princip. Så att det kan man inte göra heller. Utan man måste ju alltid stå ut med att det finns oliktänkande och oliktyckande i vårt samhälle. Problematiken här är det ju som sagt att den ena typen kanske försvårar och fördyrar och allt det, vilket gör att vi kommer ju få ett väldigt delat samhälle efter det här, för det kommer ju vara svallvågor där man kommer liksom fråga folk egentligen precis som de hade förut. Förut hade man ju en gul lapp där man fick alla sina vaccinationer på, stelkramp och polio och allting när man var liten. Nu har man ju inte sånt, utan nu har man ju covidpasset. Men det kommer ju fortfarande komma frågor på fester. Vaccinerade du dig eller var du ovaccinerad? Så hela den här problematiken kommer ju faktiskt delas upp och bli en väldigt stor diskussion efteråt, för att det här är ju inte sista gången det kommer en pandemi. Det är ju alla forskare överens om. Så vad händer inför nästa pandemi? Vad gör man nu då? Ska man ta obehagliga beslut när pandemin har lagt sig som politiker? Eller vad ska de ha? För att det kommer ju vara ett delat samhälle. Det är ju det som är problematiken. Det man inte vill ha, det får man nu med de här besluten.
Ja. Jäklar, vi skriver åt ett helt annat håll. Vi blir en politikerpodd och lite A-ekonomi. Jag har aldrig varit
med. Nej, men det är ju, alltså, även som hockeyspelare så har du ju en tankeverksamhet som går utanför rinken också, eller ishallen och allting.
Såklart. Sådär,
va? Och de har ju familjer, va? Vi har familjer. Publiken har familjer. Så att det är ju en stor... Alltså, idrotten är ju den största frivilliga rörelsen i Sverige och de flesta andra länder. Och när idrotten drabbas så hårt, så konsekvensmässigt, så drabbas ju då också friskvården och föreningsverksamheten otroligt hårt också, vilket är faktiskt en grundpelare i det svenska samhället. Så att man får inte liksom snärja in sig mot SHL bara och ekonomi, va? Utan det här är ett jätteproblem. Titta bara på era barn, aktivitetsnivån på dem. Där kan ni ju börja förstå liksom problematiken med om inte idrotten fanns.
Ja, men det har vi ju varit inne och det var ju därför vi sa all respekt när vi började samtala om det här, i och med att vi riktar lite elitmässigt. Vi har ju varit inne på med barnen också. Det är ju redan undersökningar och, som visar hur många som har försvunnit ifrån idrotten på grund av pandemin som har pågått ganska länge. Det är ju nästan 2 år nu. Det var ett jättetapp, framförallt på min sport innebandy var det ju hur många som helst som har tappat av. Jag gissar att det är samma sak på fotbollen och inom hockeyn, och det är ju allvarligt där. Och som sagt, det jag var inne på till Erika också med Mora, de här lagen under SHL, det är ju lätt att hamna på SHL-lagen, men de här som inte har de här jätteföljarna och jättemycket publik på sina matcher som Hockeyallsvenskan, Hockeyettan, Division 2, de här lagen därefter, jäkla vilken uppförsbacke, där 100 000 är hur mycket pengar som helst och så blir man av med det här nu igen då och inte kan få in publik på sina matcher. Jag är rädd för att de här lokala företagen och de här som finansierar de här satsningarna som vissa lag kan göra, man orkar liksom inte, och man kan inte ekonomiskt heller gå in med sina egna pengar hela tiden. Det vill bara ta som Rögle då, som har gett uppbackning av ekonomiskt starka muskler. Precis. Jag menar, till slut så går det ju inte heller, för de funkar väl som kanske har den portföljen, Erik, men det är ju tufft för de här lagen som Mora. Jag bara satt och tänkte på det när jag körde bilen där i mörkret igår hem från Dalarna. Jäklar vad de sliter. Det var 4 möten han skulle in på. Nya direktiv. Det här måste fixas till inom en vecka. När ska vi ens kunna spela matcherna? För vi har hela truppen i covid. Alltså, ingen rolig.
Ja, kommer ni ihåg de här filmerna när de hamnade i sån här kvicksand?
Ja.
Jag minns när jag var ung där på 80-talet uppe i Norrbotten. Och kvicksand, det var någon bov eller någon god i filmen, vad man nu än är. Så skulle de ta sig upp i kvicksand. Och ju mer man kämpade, desto mer bara hamnar man djupare ner. Men det är ju en mardrömslik situation. Och jag håller med Håkan också så tillvida att jag vet ju inte vad som är bättre eller sämre. Och alla människor har ju en egen fri vilja. Och jag har rätt att inte vaccinera sig som Djokovic har gjort. Men man försöker ju få grepp om helheten, och okej, de som då väljer att inte vaccinera sig men kanske ändå är lite i riskgrupp till exempel, ja men då tar man ju en enorm risk och att hamna på IVA-vården till exempel. Men man kan ju inte göra restriktioner utifrån dem, tycker jag. Jag tycker man ska göra restriktioner utifrån att man utgår ifrån att jag vet inte, jag ska inte nej, fastna
inte
i den,
vi behöver inte göra den
diskussionen, mer än att det är ju, jag lider ju enormt med, på tal om din fråga här, men de även lägre ner i systemet, allt ifrån division 1-klubbar som också är i ekonomisk knipa och har en massa trubbel, och sen redan innan den här pandemin kom, och nu det här som ett lager, som ett täcke över, som gör det extremt jobbigt. Så jag vet inte, tusen, jag tog upp det där med vaccin hit eller dit också, för att på något sätt måste man ju också våga bara diskutera det. Men jag säger inte vad som är rätt eller fel. Och alla har ju en fri vilja. Och då kan man bara säga, jag valde att vaccinera mig för att förhoppningsvis inte bli allvarligt sjuk om jag får corona. Och att förhoppningsvis inte belasta sjukvården någonting därigenom. Och minska på smittspridningen. Det var mitt beslut. Varför vaccinerar ni er?
Ja. Nej, men det är klart att man vaccinerar sig för det också. Jag tror att det är så stor fråga. Vi har pratat mycket om det tidigare. Att vi ska rikta lite mer mot hockey. Biten nu också. Att folk har hört så mycket om det här. Och vill man lyssna kring just de bitarna så finns det mycket annat också. Så vi riktar lite mot hockeyn om det är okej. Hoppas att ni har varit nöjda med det ni har tagit del av. Och det blir ju lite, när du var på covid-protokollet förra veckan så pratade Håkan och jag mycket om OS här med tanke på det som hände med junior-VM. Att det inte blev någonting. Så riktar vi hockey så fastnar man ju ändå vid det här med corona. För nu har det ju hänt i KL också, Håkan. Mm. Vi satt ju bara och väntade. KL kommer skicka alla spelare till OS. Vad händer nu?
Det här är lite Tage Danielsson sa. Alltså. Det som inte kunde hända har nu hänt.
Ja.
Jag körde väl den om Harrisburg.
Säkerhetsverken.
Mm. Ja. Nej, men så det är ju fantastiskt egentligen. Jag såg här, var det CSKA som hade 20 spelare och 7 ledare på covid-protokollet. Så att de är ju inte aktuella för spelarna på alla fall. Men Ryssland är ju som sagt, för er som inte har varit i Ryssland så mycket så kan man säga att Ryssland är Ryssland. Det slår aldrig fel. Du kan säga vem som styr och vem som ställer där borta, men det är samma mystiska land hela tiden. Och just det här med information i det landet är ju praktiskt taget omöjligt om du inte kan ryska. Och förstå liksom varför det är så viktigt att försöka hålla färgen hela tiden. Men nu har de ju fått den här backlashen. Det är klart som 17, de kan ju inte skicka folk till OS i den omfattningen som de hade trott, va? Och då är de relativt tunga hockeymässigt. Men då ska vi också komma ihåg att Ryssland deltar inte ens i OS. Det är väl Olympic Athlete from Russia och liknande.
Ja.
Det här det blir extra spännande att se liksom, vad slutar den lilla biten. Det är så att Ryssland drar sig ut. Ja, då fattas det ett lag. Så Norge är inte här, för de är ju nästa på tur. Men jag vidhåller det jag sa förut. Flytta det här OS ett år framåt. Det här är ju parodi egentligen. Det finns ju liksom inga lekar. Det heter olympiska lekar på norska. Ja, alltså därför jag säger lekar. Det finns ju inga grenar som egentligen är som lever upp egentligen till det epitetet och den önskemål man har. Men OS är bäst om bäst.
Nej. Vad är din uppfattning kring OS just nu, Erik?
Ja, men bra snack förra veckan. Jag lyssnade där i feber. Dimmorna så lyssnade jag när det resonerade, och Gary Bettman nu, bossen i NHL, har ju sa ju här om veckan att han vill flytta det till sommar-OS istället, hockeyn.
Mm.
Och det har han försökt driva sedan 90-talet, påstår han. Och det skulle ju vara, det tycker jag själv är en lysande idé. Så att jag tycker flytta hockeyn till sommar-OS istället, så att det inte krockar med själva säsongen som det gör nu.
Ja, men då ska jag säga, Erik, den diskussionen som sagt, den har varit uppe, och jag vet att den har funnits på många ställen under alla de här olympiska mötena. Jag har varit med på en själv faktiskt. Men OS är för stort, och sommar-OS är redan nu för stort. Det är väl 5 gånger så stort som vinter-OS, så det kommer aldrig inträffa, för att hockey blir rätt många deltagare. Så att du flyttar hockeyn, och flyttar också damhockeyn. Vilket innebär att det blir enorma mängder med folk helt plötsligt. Däremot så var det mycket mer troligt att de skulle flytta handbollen till vinterspelen. Både för herrar och damer. Just för att få lite mer jämvikt på antalet deltagare. Så att, jag tror att den vägen att gå från Bettmans sida. Den kan han fortsätta gå. För den kommer han aldrig komma fram med. För det är för kostsamt och dyrt. Och framförallt det passar bara ishockey. Det passar inga andra.
Ja, det är intressant, jag vet vi har haft uppe den pucken också för något år sedan, tror jag, den här podcasten när vi pratade om det, just att det skulle flytta. För det, när du säger det med handbollen också, så, ja, handbollen på sommar-OS, varför inte det på vinter-OS? Det finns ju väldigt mycket som skulle kunna flyttas där också, men det kommer ju gå vidare den där debatten, och vad händer med hockeyn här? Det är också hyperintressant som du säger nu när det bara sprider sig här, så att det är ju en fråga som kommer att bestå. Fast det känns som det blir väldigt negativt, för nu åker vi ner i avgrundshål här också. Vi måste ju ta upp det som hände, det tragiska i USA. 15-årige Teddy Balkind som omkom under en hockey, jag vet inte om det var match eller om det var träning, av en skärskada då. Han fick ju en skrisko mot halsen och hans liv gick inte att rädda. Så oerhört tragiskt, det kom i tårar när man satt och läste om det där. Vad känner du, Erik?
Ja, det är den absolut värsta mardrömmen att en lagkamrat, en son, en hockeyspelare som han älskade och såg ju bilder på honom, verkar ju vara en enormt glad kille. Som, men olyckan är framme, han ramlar och sen får han då den här sylvassa skenan över halsen och hans liv går inte att rädda. Så det är ju bland det mest tragiska man har sett. Och vi har haft upp ämnet inne, jag vet inte, ni kanske minns vi tog upp det och visade hur nära det var. Det var junior-VM för något år sedan där det var nära att Stützle, det var en skena uppe mot halsen. Och vi har ju sett några väldigt tragiska händelser tidigare där det har hänt sådana här saker. Och när man tar upp det här ämnet i hockeymiljön så blir man ofta häcklad. Och jag minns när vi gjorde det segmentet som var 5 minuter och visade halsskydd hur det fungerar. Ja. Att man verkligen har det rätt spänt och så vidare. Då får man ju en massa hån direkt. Men det är ju ungefär som att köra bil utan säkerhetsbälte. Så länge det inte händer någonting, då är det ju lugnt. Men när olyckan är framme, då kan du ju få dödlig utgång, vilket det tyvärr fick den här gången. Så att, återigen, på med halsskydd. Oavsett om ni spelar på absolut toppnivå eller om ni är ungdomar, var noga och ha bra halsskydd som är verkligen uppvikta och sitter ordentligt, så kan det rädda livet.
Ja, men där har du ju poängen, Erik, också, att sitta ordentligt. För nu vet vi ju inte hur det var med halsskyddet här, om det fanns ett halsskydd eller inte. Men ibland, det slår ju mig när jag sitter och tittar på elithockeyn då, att han har ju halsskydd, men det där hjälper ju inte någonting för att det sitter så långt ner. Varför har vi inte kommit längre, och hur kan det bli hån och att man blir häcklad av sådana här saker, Håkan? Man kan ju gå tillbaka till 1995 och tragedin som var då med en gammal lagkamrat, var det till dig också, där Bengt Åkerblom, jag spelade inte i Djurgården då, men det var ju uppe i Mora. Som han gick bort på grund av en sån här sak 1995, nu är det 2022 och vi sitter och pratar om det här igen. Och vad tänker du när du hör Erik säga sådana här saker, att det blir de reaktionerna när man pratar om en sån här sak?
Det är som alltid lätt att uttrycka sig när man sitter framför ett tangentbord och liknande saker. Många tänker ju inte innan de skriver, så att det bortser jag rätt så fort ifrån sån kritik. Ibland när jag får sådana konstiga sms eller Twitter-meddelningar så svarar jag, för att då är folk så otroligt dumma, så då måste man bara ge svar på tal. Men generellt så är det ju den här attityden, det händer inte mig. Det är ju den på något vänster som alla som sitter bakom tangentbordet är drabbad av. Men det händer ju faktiskt någon lite då och då. Och det är en stor katastrof för de som drabbas av det, självklart. Mm. Alltså familjerna runt omkring. Så att det är ju självklart ett problem som man ska ta på lika stort allvar som alla andra regelbrott, skador och allting som ishockeyn drabbas av. Och jag sa lite när vi pratade om det här att jag tycker att man, när man tittar på halsskydd nu, så har man hela tiden tenderat till att försöka få det att sitta så att säga i understället från axlarna upp. Där, att man inte hittar någon bra praktisk metod att lösa det här på. Vilket innebär att jag tycker man skulle titta på och försöka hitta det på något annat sätt. Det vill säga att kanske förlänga, inte hjälmen, men fästa det på något sätt i hjälmen. För att det är precis som du är inne på, Niklas, där, att halsskyddet glider ofta ner. Av olika anledningar, om killarna själva släpper ner det för att det är lite obehagligt att ha det runt halsen, och det känns lite mer befriande att kunna liksom öppna upp det där. Det vet vi själva om vi har haft halsdukar och sånt här på oss. Man andas och tycker inte att man har något tryck över halsen. Det är mycket behagligare än att ha halsduken på, i alla fall tycker jag det. Ja. Men försöka hitta någon anordning eller ett halsskydd, nästan som en sån här liten gammal ringbrynja. Kommer ni ihåg hur de såg ut? Ivanhoe, ni såg väl Ivanhoe på
Nyårsdagen? Ja, precis.
Ja, precis.
Alltså ha någonting sånt där som hänger ner, fäste på öronen säger jag bara. Men
det
låter fjantigt.
Har det över huvudet,
men alltså,
också?
I hjälmen på öronen på något sätt, så att det hänger ner över halsen. För jag tror hela tiden att de flesta, jag inbillar mig utan att ha 100% på fötterna här, att jag inbillar mig att de flesta skärskadorna som kommer hamnar nästan i väcket mellan haka och hals. Det vill säga väldigt högt upp i halsregionen. Som gör att det blir skada. För att du får axelkåpor, du får hjälmen. Så det finns en väldigt liten del av halsen som är oskyddad. Och det tror jag är så högt uppe som gör att det går ovanför det som är halsskydd nu för tiden.
Ja, jag bara funderade på det. Det blir lite riktat mot dig, Erik. Vi var och testade halsskydd till Elton. Då, för han ville inte ha det här. Vi hade en CCM-tröja med inbyggt halsskydd. Helt suveräna de också. Men nu ville han ha t-shirt, för det hade alla killarna i laget, och sen ett eget halsskydd där på. Och då var det slut på de halsskydden i butiken vi var i, så att då fanns det bara ett målvaktshalsskydd Och vi bara tog på det för skojs skull att testa. Men det är en helt annan sak. Och det går inte att ha som utespel. Det är ju lite klumpigt. Men jag bara slogs lite av, jäklar vad bra det var. För det gick ju upp över hela halsen på ett helt annat vis än vanliga halsskydd. Tänk om man kunde hitta en lösning och bara liksom ett krav till alla spelare. Det är det här man måste ha. Jag kan ju tänka mig att alla gillade ju inte hjälm när man gick från att inte behöva ha hjälm och spela hockey till att ha hjälm. Att det, ja, det är ju
visir
inte
framförallt.
Och visir också. Men man bara skulle ta liksom, som en regel, alla måste ha just det här nya halsskyddet som finns. Vad tänker du, ja, Erik, kring att hitta en ny lösning?
Ja, jättebra idé. Jag försökte torgföra det här när jag jobbade i Färjestad. Att jag ville att utespelarna, både backar och forward, skulle ha bättre skydd mot rebenen också. Lite mer kevlarliknande där. Så att, som hockeyn har blivit nu, att det krävs att man ska täcka skott. Man ska vara i skottlinjen om man är försvarare. Men man ska också vara i trafiken och skymma om man är anfallare. Så att hela hockeyns kravbild från coacherna är att spelarna ska vara inne i skottlinjen. Och där kommer det projektiler på 160 km i timmen. Ibland uppe i halshöjd och i ansiktshöjd. Tyvärr då, fast man önskar att de skulle skjuta lite från midjan och neråt istället. Så att man kan styra både uppåt och neråt. Men att just göra även halsskydd som dels skyddar jättebra mot skärsår. Men också skyddar om olyckan är framme och du får ett slagskott på struphuvudet. För det har jag ju fått några när jag var målvakt och det är ju extremt obehagligt. Och fast man har ett sånt där bra skydd så är ju känslan att man ska kvävas. För att det tar på struphuvud som är så pass ömtålig punkt på kroppen. Så jag tycker verkligen att man ska igen skärpa över regelverket och se till att hålla efter att man verkligen måste ha halsskydd. Och gärna att man har ett kevlarliknande som klarar skärningar från skridskoskenan, men också står emot lite från skott. Jag såg ni handbolls, vi sände ju handboll där på Viaplay, den här danska målvakten som fick ett skott i ansiktet.
Ja, precis.
Jag frågar ju alltid våra handbollsexperter, Johanna och Martin och hela det underbara gänget, varför har inte målvakten mask? Nej, men det kan de ju inte ha. Ja, men det är ju helt ofattbart, så. De står där, ja men regeln säger att man får inte skjuta i huvudet. Ja, men det räcker ju en liten touch på axeln så kan man ju inte skjuta allt exakt där man siktar. Då tar den ju ansiktet. Hjärnskakningar etc. riskerar ju som följd. Ja, men så är handbollen. Bara som ett exempel på det här trögflytande. Och vi minns gamla keeprar då som stod i keps från början. Och sen Honken drog på sig en spapshjälm och så. Och till slut så blev det en mask då med Jacques Plante och gänget som började med det. Men här tycker jag. Och Rickard Wallin, de var inte alls positiva till det här. Att man ska vara striktare med halsskydd. Kevlar på rebenen och så. Och jag sa också till och med då, jag vet inte vad Håkan säger om det. Men att egentligen att man också skulle ha något skydd ner mot käken och liksom munnen. Eftersom det ser ut så mycket att man står där framför och är exponerad precis hela munpartiet och käk- och halspartiet för de här skotten som kommer. Vad säger de om det då? Att införa någon typ av munhakskydd också som dessutom kan hjälpa lite mot hjärnskakningar förhoppningsvis?
Alltså det går ju hela tiden åt ett håll där man hela söker nya lösningar. Idag så är det väl så att du är tvungen att ha de här boxarmunskydden inne för att tandskadorna på något vänster ska regleras lite bättre och försäkringen ska gälla. Och du har ju obligatoriskt visir. Det finns ju i vissa lägen också de här lilla, som du säger, bågarna som man hänger på framför mun och käken när man har fått en tandskada, käkskada, näsben eller liknande. Så att liksom varianterna finns ju, men i det stora hela när det handlar om elitidrotten så söker vi ju tusendelar, vi söker sekunder, vi söker vinklar, vi söker ju allting som på ett eller annat sätt kan ge oss ett litet företräde. Och det är klart att lägger du på en sån där båge som gör att du är lite döda vinklar, du inte ser lika bra överallt, ett visir som är lite skitigt ibland och ger lite mindre syn kanske. Alltså bygger du på det här med mer och mer och mer och mer skydd, så på något vänster så kommer alltid spelaren ställa det positiva mot riskerna.
Oh.
Och då tror jag många upplever som sagt att det kostar mer i längden än risken på att få en stor skada. Och det är ju liksom, det där är ju en återkommande diskussion som man egentligen alltid har. Föräldrar har alltid en helt annan syn på riskmomentet som ens barn utsätts för än vad barnet själv har. Mm. Och det är samma sak. Tittar du på vad en läkare säger om risken och vad en läkare på påbjuder, vad heter det, att vad kallas det då? Vad han önskar att spelarna ska ha av skydd, så är det helt annorlunda än vad spelaren själv med tycker att han ska ha. Så att du hamnar hela tiden i en diskussion om den egna, det personliga valet, personliga önskemålet. Och där tror jag man är, tyvärr alltså, du hamnar alltid på att spelaren kommer ploppa bort skydd.
Det var exakt så Wallin resonerade också. Ja. Han menar på att till slut ser man ju ut som riddaren i Ivanhoe. Ja. Alltså man har så mycket skydd. Så. Ja. Och han menar på att har man galler och så, den här typen av visirliknande skydd ner och hakan, då kommer det bli, klubborna kommer vara högre upp, trodde Valle och så. Men
ja, det är alltid, ett argument som man har lagt fram, alltså att då slår man bara huvudtaget. Nej, men det gör man inte så mycket. Alltså det är ju domarnas jobb att hålla ner, och det är ju domarna, det ser vi ju själva nu, att så mycket högre klubbor är det ju faktiskt inte. Nu är det ju andra saker som tas.
Då är du på min sida här, Håkan, härligt. Då röstar vi ner Valle.
Nej, men det är inte det det handlar om. Det finns ju alltid... Du har ju regler, och sen har du ju också ett sätt att iverksätta reglementet för att hålla reglerna framme. Och det är ju det som ofta gör att vad som skapar en rutin som skapar för spelande. Det är inte det att skydden medger att vi kan slå högre upp med klubborna, då slår vi högre upp med klubborna. Nej, det är ju faktiskt vad domarna dömer för som ser till att den regeln hålls. Inte om du har ett större hjälmparti eller visir eller hakskydd.
Nej, men det krävs förändringar. Att det kan hända här 2022, att vi sitter fortfarande och drabbas av en sån här tragedi. Det kommer såklart alltid hända. Hockey är en tuff sport, och det är för jäkligt. Och, ja, det är bara att säga rest in peace, och vi lider med det som hände i USA då med Teddy Balkin. 15 år blir han alltså. Tragiskt är bara förnamnet i den här podcasten då, som vi har varit ganska mörk hittills, men vi vänder väl mot lite ljusare och pratar det som sker på isan också, för det spelas ju hockey, så häng med också i period nummer 2.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Via Play Hockey Podcast nummer 336. Erik Granqvist, Håkan Södergren, 45 starka minuter. Ni är verkligen på G idag. Det är härligt att du är tillbaka, Erik. Du har väntat att få prata här.
Ja, jag har det. Jag känner nu att nu börjar ljuset att spira lite grann. Så jag ber om ursäkt om jag blir lite... Jag är fortfarande, måste jag säga, lite så här diffus i huvudet. Som man kan bli när man har legat och feberyslat i 6-7 dagar. Så jag känner mig inte kristallklar. Men på något sätt så... Vad hon sa där i Bröderna Lejonhjärta, jag ser ljuset, ja. Och börjar göra det nu så. Mot Nangijala då, Niklas? Aha.
Jag tycker du är som vanligt, ja. Sen får du ju tolka det.
Jag älskar ju ordet diffust också, det är mitt favoritord. Och det kommer bli ljusare, för det är dags att dra mot Nordamerika och Florida. Det är ju där han huserar, våran krönikör från eliteprospect.com, Peter Sibne. Och han plockar upp intressanta åsikter kring två spelare med trade-rykten, Filip Forsberg och John Klingberg. Han gör det på sitt speciella vis.
I mitten av 70-talet stod rockbandet Gasolin på den absoluta toppen. Var och varannan helg spelade bandet inför utsålda arenor hemma i Danmark och även ute i Europa. Ett tag försökte bandet rent av erövra hela världen. De började skriva låtar på engelska och fick till en turné på västkusten i USA. Men eftersom det visade sig att det mest var danska sjömän som kom och tittade, så återgick man snart till att skriva på modersmålet. Det receptet funkade alltid. Framgångarna visste inga gränser. Skivorna sålde som smör i solsken, och klassiska danska hits som Vad gör vi nu, lille du drar än idag ner jubel på hemmafester hos en lite äldre publik. Men 1978 fick allt ett abrupt slut. Efter åratal av intensivt turnerande och dussin album hade medlemmarna i bandet vuxit ifrån varandra, både på det privata och kreativa planet. Sångaren Kim Larsen var den stora frontmannen. Det var honom alla hade sett och hört, och när han valde att satsa på en solokarriär så var det över för Gasolin. Kvar stod de övriga bandmedlemmarna. Snart visade det sig att 10 år av framgång i skivhyllorna och ute på arenorna mest hade resulterat i skulder. Bandets management hade bränt alla pengarna på vin och kvinnor, och ja, givetvis en hel del sång. Men kort efter upplösningen stod det klart att bandets kassakista var helt tom. Basisten Frans Beckerli hade helt enkelt inte mycket annat att göra än att promenera ner till socialkontoret på Amager och Torg i Köpenhamn och be om bidrag till mat och husrum. Vi talar alltså om en av landets mest kända musiker genom tiderna, så det tog inte särskilt lång tid innan de mycket förvånade alkisarna utanför socialkontoret kände igen Beckerli när han stod där i kön. Aj men, vad fan lär du här? Beckerli tittade på dem och svarade lugnt. Du, det går upp och ner i showbusiness. Precis, det går upp och ner i showbusiness. Och showbusiness är precis vad NHL är. Likheterna mellan hockeylag och rockbanden är många. Så länge du producerar är du hett eftertraktad och ser ditt marknadsvärde vara ständigt stigande. Är du del av ett framgångsrikt kollektiv så värdesätts även detta när nya kontrakt ska skrivas. En klubb som har en bra generation spelare på rostern och befinner sig i så kallade fönster, de kommer inte att tveka att lasta upp lite extra cash till både trotjänare och poängsprutor för att behålla sin stomme intakt. Mitt i detta står nu två av våra allra största NHL-spelare, Filip Forsberg och John Klingberg. Båda har varit föremål för intensiva spekulationer den senaste tiden eftersom de har utgående kontrakt och tillhör klubbar med en ifrågasatt framtid. Forsberg och Klingberg har mycket gemensamt. De tillhör samma generation av svenska hockeyspelare. De har vunnit guldmedaljer tillsammans med både juniorkronorna och Tre Kronor, men har också varit absoluta toppspelare i sina egna lag mer eller mindre sedan NHL-debuten. Båda tillhör också ungefär samma skikt av spelare på respektive position i NHLs näringskedja. Extremt duktiga hockeyspelare som troligen skulle matchas i första femman i nästan samtliga lag, men som ändå nämns strax utanför det absoluta toppskiktet i ligan. Båda har också spelat All-Star-match i NHL och även gjort Stanley Cup-finaler med sina lag. Så vad är nästa steg för Filip och Johns färd genom showbusiness? Hade ni frågat mig en gång i juli hade det givna svaret varit att Klingberg förlänger tidigt, men Forsberg tradas mot ett par draftval vid deadline och skriver nytt någon annanstans i sommar. Men nu undrar jag om det inte istället är tvärtom. I somras trodde vi att den här upplagan av Nashville Predators var passé. Pekka Rinne hängde spaden på hyllan, Ryan Ellis och Victor Arvidsson försvann båda i trader som tydligen hade framtiden i åtanke. Assisterande kaptenerna Filip Forsberg och Ryan Johansson hade tunga säsonger i bagaget och uttryckte öppet sin besvikelse över traderna i sociala medier. Att Nashville skulle krångla sig till slutspel i en urstark division kändes mycket fjärran den här säsongen. Det luktade rebuild lång väg. Men 6 månader senare toppar Predators hela den västra konferensen. Filip Forsberg öser in mål, hårt kritiserade Matt Duchene och Ryan Johansson spelar glimrande hockey, och till och med de lokala journalisterna i Nashville, de som ofta varit överens om att ett fett utbyte för Forsberg vid trading deadline vore det bästa för Predators framtid just nu. Även de börjar svänga i frågan om vad klubben bör göra med sin hett eftertraktade skarpskytt. Kanske finns det lite krut kvar i den här stommen av Predators ändå. För John Klingberg och Dallas kände situationen som den omvända i somras. Klingberg var en av slutspelets absolut bästa spelare när Dallas tog sig till final i bubblan uppe i Edmonton. Hade poängmässigt en utmärkt säsong även i fjol. Trots slutspelsmissen i fjol kändes Dallas som ett lag fortfarande var i zonen. Att vinna här och nu, med flera storspelare i gott slag och unga spännande namn som Robertson, Hintz och Heiskanen på uppgång. Ett nytt kontrakt för assisterande kapten Klingberg kändes helt givet. Men nu skriver vi den 10 januari. Dallas är 4 poäng utanför slutspelsplats. Den dyra topptrien med Jamie Benn, Tyler Seguin och Alexander Radulov har knappast infriat förväntningarna. Och en skadedrabbad och otursförföljd John Klingberg som fyller 30 i sommar och själv bara gjort ett enda mål på 27 matcher. Om jag själv får välja, vilket jag naturligtvis inte får, så hoppas jag att båda blir kvar. Jag har ett stort hjärta för både Dallas och Nashville. Under året som gick var jag iväg och studerade ungdomshockeyn i båda städerna. Jag har sett på nära håll hur hockeyn växer så det knakar här i den amerikanska södern. Och jag vill verkligen att de här klubbarna lyckas hålla liv i starka hockeylag som kan slåss om Stanley Cup. Att John och Filip också tillhör de allra trevligaste av våra NHL-svenskar och dessutom oerhört sevärda spelare och trotjänare som är oerhört omtyckta av fansen i de här båda städerna, det är en annan komponent. Men om jag måste gissa... Ja, Då svarade jag tyvärr att jag måste be att få återkomma om ett par månader. För som vi har lärt oss av Frans Beckerly, det går upp och ner i showbusiness.
Tack så mycket, Peter Sibne, EliteProspect.com. Ja, du blev
Kim Larsen, Gasoline, alltså magi. Nu känner jag mig på riktigt på G. Mycket intressant, tack Peter.
Ja, den där kopplingen var lite oväntad. Men jag fastnar lite vid det han säger också med showbusiness, Håkan, kopplar till NHL. För det är ju faktiskt där det är. Det handlar inte bara om vilken bra hockeyspelare John Klingberg är och hur bra kille han är. För det är de ju definitivt, precis som Peter var inne på. Det är ju två väldigt speciella lirare på alla sätt och vis, både Klingberg och Forsberg. Vad tänker du kring situationen om du börjar med Klingberg?
Ja, det är ju fascinerande, men det är också ett tydligt exempel på att framgång är inte permanent, utan du måste hela tiden bevisa så att säga, ditt värde. Och det är ju precis det han söker på något sätt här. Va? Alltså, han söker ett tecken på sitt värde, dels uppskattningen från klubben, sen också egentligen vad marknaden betyder för hans del. Vad är han värd egentligen objektivt? För att det finns ju alltid folk som viktar saker och kvaliteter hos spelarna. Och sen kom vi alltid tillbaka till det här, och vi hade en liten diskussion om det tidigare också. Pengarna måste in, för ska du ha bra betalt, ja, då måste ju någon se till att betala in de pengarna så att du kan få den utbetalt till dig också. Och i Nordamerika så är det enkelt att sätta att där försöker man hitta alla de möjligheterna som finns för att se en spelares värde. Vad kommer alla de här nya procenttalen, nya courses, alla de här moneyball-tänkandet som finns? Jo, det kommer från USA, för man på något väl ska hitta en eller annan metod för att se en spelares värde och om han faktiskt drar in de pengarna som vi betalar ut till han. För det ska gå egentligen jämnt upp för en ägare, minst, helst med vinst.
Ja, men så är det ju. Vad fångar du upp mer där från Peters krönika, Erik?
Jag fångar upp, reflekterade. Han ville ju ha 2 månader till Sibner innan han kunde säga vad han trodde. Vart de placeras, var de hamnar till slut. Och jag har faktiskt varit inne på Elite Prospects och kika lite här i morse och ser faktiskt intressanta kopplingar. Det går ju så otroligt bra för Nashville nu med det Filip är glödhet och Saros spikar igen i målet. Men där har man alltså utrymme för att kunna, tycker jag, dels behålla Filip och möjligtvis kunna ta in John Klingberg också. Oj. Man har bara tre backar på kontrakt nästa år. Det är Josi som är en stjärnbacke med 9 miljoner i cap hit. Ekholm med 3,75. Han får en ökning till 6,25 nästa år. Och sen så Philip Myers. Så det är de tre. Och sen Alexander Carrier också då, på ett entry level kontrakt. Men grejen är att där har du ju utrymme. Och sen finns det en annan klubb också. Och det är Carolina Hurricanes. Som ju har tre backar. Slavin, Brady Shea och Brett Pesci. De tre är under kontrakt. Men där finns det redan nu intresse. Jag läste Elliot Friedman där borta. Insiden där borta i Nordamerika. Sa att Carolina hade direkt hört av sig. Och uttryckt intresse för Klingberg. Men det kan alltså bli ett VM-guld återförening i Nashville. Jag tror att John Klingberg skulle passa otroligt bra där i Nashville. Men även i Carolina. Så där har ni 2 tänkbara adresser för John Klingberg. Och Håkan, du har ju till och med kontakt med Filip Forsbergs agent. Vad förespår du för Filip?
Nu fick han tänka frågan, efter, fick han tänka efter den agenten här. Är det Elefalk eller?
Ja. Alltså frågan är ju egentligen inte vad Nashville vill så mycket, för att det tror jag de behåller nog gärna Forsberg, det är nog inget tvivel om det, va? Som framförallt hysterisk form han är i som tillfället, och framförallt den personligheten han är, om vi bara studsar tillbaka till det, så han är ju verkligen money for value, value for money. Men jag tror det är frågan om just vad Arvidsson-affären har satt för spår i Filip, för att vi vet ju hur han reagerade när Arvidsson var träggad.
Tummen ner
på Twitter, och det är så tydlig bild utåt, va? Och sen är det lite privat. Han har en flickvän som är därifrån. Han trivs väldigt bra vad jag förstår. Men det finns också, tror jag, väldigt många klubbar som skulle ta emot honom med öppen famn. Och jag tror att det handlar helt och hållet i hans fall faktiskt om personlig referens. Jag tror att han är så pass... alltså han kommer inte få sämre betalt eller bättre betalt någon annanstans än han kommer få i Nashville. Det är frågan om vad han vill egentligen vara någonstans och vad han ser för möjligheter för Nashville att konkurrera om en Stanley Cup-titel om det tåget har gått. Och då handlar det ju självklart om jag tar bättre betalt som Filip, om jag är Filip, om jag tar bättre betalt, ja, vad har klubben då råd att köpa som kan hjälpa mig att bli en bättre spelare och laget att bli bättre? Så att vi hamnar nu i den här diskussionen med cap-hitten och allting. Om det finns intresse från spelarna att se till att laget blir bättre. Och det har vi ju sett lite på vissa andra håll och kanter. Att man har gått ner i lön bara för att laget ska bli bättre. Och man ska få en större möjlighet att vinna Stanley Cup än de personliga utbetalningarna. Så att där tror jag faktiskt Filip är lite. Och det är en tuff situation att vara i. Pengar lockar alltid. Större siffror lockar alltid. Va? Och han kommer få se större siffror på erbjudanden från andra klubbar. Men var vill han vara personligen på det personliga planet?
Mm. Jag får ju känslan att han väldigt gärna stannar i Nashville. Och framförallt då, om det skulle bli en sån här sak. Jag har inte tänkt på det tidigare att Klingberg skulle kunna hamna där också faktiskt. Då. Men om vi stannar vid Klingberg där, vad tror du han? Vad har han för marknadsvärde nu? Erik, i NHL-studion här i helgen så... landade väl vi runt 6 miljoner dollar, pratade du om, Håkan, om inte jag minns helt fel?
Ja, framförallt så tar vi väl det att det han då pratar om, som jag förstod, 8 plus 8. Det tror jag, det kan han glömma. Men hamnar han någonstans 6 plus 6, 6 plus 5, då tror jag det finns en rimlig möjlighet att han hamnar i Dallas också. Men då återigen där, va? Det är väldigt stor skillnad mellan 6 och 8 miljoner när du sitter och pratar på ett kontrakt.
Ja, vad tror du, Erik? Ja,
jag klurar på det här också. Jag såg studion, härligt jobbat. Kul att Nota fick springa lite upp och ner där också. Det var härligt att se.
Ja.
Men jag är inne på att 8 gånger 8, det är ungefär, där ska han ligga. För jämför du med backar ungefär samma ålder, Seth Jones till exempel, som skrev 8 år gånger 9,5 till exempel. Eller Darnell Nurse som är 27, 8 gånger 9,25. Miro Heiskanen som skrev 8 gånger 8,45. Och jag tycker att Klingberg är där uppe på den nivån och kan jämföras med dem. Och han kommer att landa, tror jag, på där han nu hamnar, om det sen blir Carolina eller vad det blir. Så där är det någonstans 8 gånger 8 som jag tror att han kommer att landa på. Det tycker jag också att han är värd. Och Klingberg, som ju är en vinnare, han har ju vunnit allt egentligen förutom Stanley Cup och OS då. Men OS blir det ju inte den här gången, men Stanley Cup kommer de ju inte ha en chans med som Dallas ser ut nu. Men går han till exempel till Carolina så har han ju en otroligt bra chans att vinna Stanley Cup nästa år. Så att 8 gånger 8 förespår jag, och det tycker jag han är värd också.
Ja, det skiljer bara 2 miljoner dollar där mellan er grabbar. Det är ju
per säsong.
Ja, per säsong, ja. Det är ju ingenting, eller? Ja, men det är högintressant, och det kittlar ju lite när det är två sådana framstående svenskar som hamnar i de här diskussionerna också. Vi kommer följa det noggrant. Vår NHL-reporter Jonathan Lindqvist är ju insatt i det där också, och vi ska väl få någon reflektion från honom också när det närmar sig trade deadline och allt det här. Men tack Peter Sibner för en oerhört intressant och alltid innehållsrik krönika om det här ämnet. På tal om Klingberg och den västra sidan, Håkan, om du bara skulle titta lite på den, vad sticker ut tycker du just nu?
Ja, egentligen så det är lite business as usual, men vi har ju varit inne på det. Alltså det är ju faktiskt överraskande bra gjort av Nashville, som har den positionen, det spelet, och lyckas karva till sig sådana bra resultat på sistone. Och vunnit 8 de sista 10 till exempel, bara en sån sak. Det är inte så ofta vi ser såna här streaks som det har varit nu i den här typen på den sista tiden. Men annars är det lite spännande. Alltså ett lag som överraskar är ju Anaheim. De har ju faktiskt vänt på kuttingen helt och hållet med Seagrass och Drysdale där, som kanske de största positiva tecknen, men Troy Terry, Redell, många bra överraskande insatser. Så att, att de ligger där de ligger, det tycker jag är lite förvånansvärt. Sen så är det väl egentligen Edmontons lilla debakel på sistone när de har åkt hiss neråt i systemet. De ledde ju alldeles nyligen och var hur bra som helst. Och nu bara så ser det ju bäckmörkt ut. Man diskuterar om man ska sparka coachen och alla de där vanliga diskussionerna om Edmonton är igång som vanligt. Ja. Och det är lite förvånande. Men, och så är det här klassiskt, nu ska jag inte vara, det ska jag inte vara sådär kulturfrik, men har ni sett Sound of Music?
Ja.
Ja. What do we do about Maria? Finns det en låt som heter där, va?
Mm.
But what do we do about Arizona?
Ja,
det... alltså kan Arizona verkligen hålla på så här som de gör varje år? Det är ju liksom ett hån egentligen mot övriga lag. Alltså det är ingen som tar dem på allvar längre. Med all rätt.
17 poäng har de. Jag minns att vi gjorde dem i premiären. Det kommer du ihåg, Erik?
Redan efter... Vad var det jag sa då? Är det sämsta laget.
Ja, du var inne på att de skulle börja tanka direkt. Då var det första utav 82 matcher.
Ja, men jag sa det. Det här är ju bland det sämsta uppställningen vi någonsin har sett i NHLs historia. Och de har ju levt upp till den etiketten med råge, tyvärr. Och jag tar en Snow Roller-referens då, en annan film. Throw Him in the Hudson River. Och Hudson River ligger ju inte i Arizona. Nej, det ligger ju där också i New York. Men däremot så är det ju, det är en filmreferens och det är ju bara... Ah. Sänka skeppet eller flytta laget till någon annanstans. Vart kan man flytta det, Håkan? Upp till Quebec eller vad?
Då har ju NHL varit rätt strikta och sagt att det kommer inte flytta. Så jag vet, de håller ju på alltså, och diskuterar just nu ett nytt shoppingcenter, Isarhall komplex då, så de ska kunna bygga ihop med de som äger det, va? För att det här är ju ett Arizona på något känns, det känns ju som ett så kallat avskrivningsobjekt. Det ligger inom konglomerat där som de använder som att och ha lite som en grundförutsättning för att driva annan form av business. Och jag kan inte tänka mig vad som föregår in i panna på Phil Kessel till exempel, som har hamnat där nere nu efter en rätt lång och fruktsam karriär, va? Jag tycker att solen och golfbanorna måste vara mer lockande än rinken i Arizona för honom.
Ja. Och det är klart, nu sitter vi och hånar dem lite, men det har man 17 poäng efter 33 matcher, så är det klart.
Det är inte
att
bara i år.
Nej,
de har misskött det så länge.
Visst är det så. Det var västra sidan där St. Louis, och jag måste fastna vid Dallas också där. Vi hade lite Dallas-tema i helgen. Och Rick Bowness, jag vet inte om ni såg slutet av en väldigt tråkig match i söndags. Man satt ju och gäspade lite när det var tidig matchstart mellan St. Louis och Dallas, med tanke på att det var en väldigt fin match på lördagen mellan Dallas och Pittsburgh, som ju Dallas vann. Men här vände ju St. Louis i slutet och Bowness, han gick ju bananas där i båset och drog klubban.
Förstår honom.
Ja, du har väl gjort det där någon gång du också, Erik. Men du har inte fått den boten som Bowness fick efter från NHL. Vet du vad den blev på?
Berätta.
$25,000.
Värt varenda.
250,000 nästan.
Jag såg det tweeten som jag vidare skrev där, som handlade ut i amerikanska journalisten.
Ja.
Det hade varit bättre om man hade gått och crosscheckat och spelare, för då hade det kostat $5,000. Det slog under mot Brexit, det kostade $25,000.
Exakt. Det var ett bra perspektiv. Men faktiskt så, jag somnade under den matchen, så tråkig var det. Men vakna till, vi började smsa lite i vår tråd här. Så jag såg slutet. Och Dallas gör ju en klockren borta match. Men sen så ska Miro Heiskanen ut och hämta pucken i hörnen. Och de håller i hans klubba, han blir trippad. Men domarna blundar för det. Och sekunden senare så blir Heiskanen utvisad för slashing, vilket var rätt då. Men det stora missen var att de missade den utvisningen. Och Jonathans sonen frågade, pappa, vad hade du gjort där? Ja, tyvärr hade jag blivit helt skogstokig. För att har du investerat en hel match, man har spelat kvällen innan, man är helt slut ju. Allt från coacher till spelare, och man gör det så klockrent bra. Och sen är det en sån uppenbar utvisning som de inte tar för. Och sen så tappar man matchen på 30 sekunder. Alltså det finns ju ingenting som är mer upplagt för att topplocket går. Och Rick Bowness står med 40 år i branschen. Ni pratade om det i studion, att han har jobbat i över 40 år på elitnivå där borta i Nordamerika. Till och med han kunde inte hålla tillbaka och ja, jag tror att jag är helt makalös, jag måste säga det. Alltså, när det är så uppenbar utvisning som de blundar för. Och sen så Men vi har ju alla upplevt varianter av det här. Men man måste också förstå att ibland kokar det över lite grann. Både för spelare och ledare. Ja. När man känner sig så där förfördelad.
Ja, ja, bästa... med om.
Nej, det är bara Håka som aldrig har mjölken att koka
överför. Jag stod själv och bet mig i läppen här. Vi hade match med grabbens innebandylag här och... skulle haft en utvisning med oss, låg under med en boll och så vände det istället, domarna friade och spelet gick över och de gjorde avgörande målet istället på andra sidan. Då står man ju själv kom igen grabbar, vi tekar loss.
Det är
10 sekunder kvar, det finns möjligheter fortfarande, jag har 2 mål. Yes. Nej, det är ju bara att gå vidare såklart. Men det där var en grej jag bara reagerade på. Boten han fick, 250 000. Det är mycket för lite frustration med tanke på att de är i fin form ändå, Dallas. Men så är det på den västra.
Kritik måste alltid genomföras med lite finess.
Ja,
då måste man gå fram till domarna och så säga: du son, du kan inte ta av dig hjälmen ikväll. Varför inte då? Det är hackspettar i luften.
Oh. Ja, det kanske funkade förr i tiden, Håkan. Jag vet inte. Hackspettar.
Ja, det funkar. Ja. Man fick 2 minuter också.
Ja. Du, vi hackar oss till den östra sidan. Vad som sticker ut där också. Bara borrar du ner näbben mot Erik?
Ja, där går jag in i skogen och hittar björnar.
Okej.
Okay. Boston Bruins, som ju är i otroligt bra form. Med Ullmark i målet som har vunnit 6 av sina 7 senaste starter. Och Bruce Cassidy, coachen, som kastade om the perfection line. Pasternak fick lämna Marchand och Bergeron och spela med Howell och Taylor Hall istället. Och sen spelade Smith uppe med Marchand och Bergeron. Och sen så 2 svenskar som gör det väldigt bra. Det är Anton Blid och Oskar Sten med sin energi och sin skridskoåkning. Så helt plötsligt har de fått ett djup bland forwards på ett annat sätt i Boston. Och spela otroligt bra. Och jag såg både matchen mot Tampa, de vann 5-2 tror jag det blev. Och sen vann de mot Washington i natt efter att lägga under med 2-0. Ullmark gör en kanonräddning. Istället för att det blir 3-0 då så vänder de på steken och vinner komfortabelt till slut. Så... bra gjort av Cassidy att sära på dem för att få bättre tryck i fler av kedjorna. Och ja, Grizzlick också, den spelskickliga backen. Han gjorde väl 5 poäng i matchen i natt. Och de får även, och så McAvoy som är så pass bra som spelar mycket med Grizzlick där. Men de har något bra på gång, Boston. Så jag ville verkligen lyfta fram dem. Annars är det ju Florida fortfarande som går bra, som leder Atlantic före Tampa och Toronto. Och sen så Boston där och som nu har jobbat sig upp till en fjärde plats där. Men Carolina som är så bra, tätt följd av Rangers och Washington i Metropolitan. Och Pittsburgh då som hade den här långa sviten av segrar på segrar ledda av Sidney Crosby. Åkte ju på pumpen till slut där då mot Dallas i lördag som ni gjorde. Där de vände på slutet och Stars. Men det är flera formstarka lag, men de är imponerade som mest just nu är faktiskt Boston. Att de har kunnat göra de här förändringarna och fått bra ränta för pengarna.
Mm. Jag är faktiskt väldigt nyfiken på Carolina. Vi ska se dem mot Vancouver i NHL-studion på lördag 18.30. De många på, det pratas inte så där jättemycket om dem, utan de smyger det med musklerna som de har på bänken, som ni brukar säga det också med Brindamore och dem, så gör de ju ett otroligt bra jobb. Men vi måste bara slänga en slev mot Montreal också, eftersom du var på Arizona och Håkan, som har 17 poäng. Montreal har 18 poäng på 34 matcher. Var alltså i final i somras. Hur tänker du kring dem?
Pratar vi kultur så är det ju liksom omvända handen. Här är det ett lag som det osar kultur av och det osar krav och det osar förändring så det bara skriker om det. Det är som alltid, ägarna får ju sin skopa ovett. Managern Bergevin fick ju sparken, hittar nytt jobb i Los Angeles nu. Man diskuterar fortfarande det eviga problemet. Alltså man söker en francophone. Man måste ha någon som kan vara ledare både på franska och på engelska. Och man har hela tiden samma diskussion, samma problem, samma utmaningar där uppe som man har haft i de senaste 20 åren faktiskt. Så att där tror jag tyvärr att vi kommer få vänta ett tag innan det händer någonting, för att där finns det så mycket internt så de har problem att tänka på att de har motståndare ute på plan, för att det är så mycket skit innanför väggarna som de måste röja upp i.
ja, mesta mästaren, 18 poäng och sist på den östra sidan. Jag gissar att de inte har någon spelare på din topp 5-lista över världens främsta hockeyspelare nu när vi tar oss in på den första listan då för 2022. Vi gjorde ju en sammanfattning av 2021 i förra podcasten, men här har vi en rykande het lista signerad Håkan direktören Södergren.
Ja, jag tackar för tilliten och jag måste väl säga att jag måste ju alltid göra en liten personlig vridning på de här listorna, för att det är så tråkigt att man tar världens bästa rakt av. Alltså. Så att ni ska ju försöka få gissa vad det är för personligt prägel jag sagt på den här idag. Då. Men ni pratade om Carolina alldeles nyss, bästa laget i NHL, bästa poängsnittet i NHL för tillfället, och Sebastian Aho är ju liksom den både informella och formella ledaren där. Fantastiskt skicklig spelare, otroligt spelskicklig på alla sätt, alltså med rörlighet, passningsspel, dragningar, blick, enormt bra. Finlands näst bästa ishockeyspelare skulle jag vilja säga. Nummer två, Kirill Kaprizov. The Kirill, the thrill is the Kirill, eller hur man nu använder uttrycket, men Kaprizov har ju egentligen förändrat hela Minnesota. Han har ju liksom gett dem både spets och bredd i och med att han spelar så mycket i tillägg. Så att Kaprizov går in på fjärde platsen.
Och prispallen?
Ja, prispallen är ju då bronsmedalj. Finlands bästa ishockeyspelare, Mikko Rantanen. Alltså vi pratar hela tiden om Landeskog. Kanadensarna pratar om McKinnon, man pratar om Makar. Men jag vet inte 17 om det inte är Rantanen som är hjulet där som det snurrar runt om. Han gör så mycket saker som är oväntade. Alla spelare, alltså vi vet ju att Landeskog står framför mål, Peter in en retur i öppen kasse. Vi vet att McKinnon sätter hög fart, Makara pucken och sånt där. Men vad gör Rantanen? Jo, han gör alltid det oväntade. Han bryter mönster. Och det, på något sätt så är det ju faktiskt det som gör att den där kedjan funkar så bra ihop när han kör. Så att Rantanen är på bronsplats.
Och tvåa?
Ovechkin. Man kan liksom inte gå bort ifrån hans prestationer varje år och på det sättet som han hela tiden spikar in de här skotten. Och inte kanske med så mycket finess men med kraft. Va? Men Ovechkin är alltid med på något vänster upp och snurrar där på silverplatsen.
Och nummer ett, vem är bäst i världen just nu?
Ah, Achtung, Achtung, der Dreisaitl ist zurück.
Okej.
Okay. Det är samma sak det. Du kan inte bortse från en kille som är i det laget. Och som sagt, då, även när McDavid är skadad, så på något vänster så bidrar han hela tiden. Han har inte lyckats vända någon trend som de har haft på slutet. Men det tror jag också är bara en tidsfråga. Och jag har tittat på honom mycket och jag fascineras på något sätt av honom. För jag ser liksom inte vad han har av spelare. Vad han är. Han är lite stor, han är trög, han ser lite klumpig ut. Och sen direkt när det är framme vid målet så skjuter han något skott som går emellan benskydden, under armen på målvakten. Alltså det ser inte ut som han har någon form av som bryter sig ut mot alla andra. Han är bara liksom, han är bara bättre att jobba mål.
Ja.
Men jag kan inte tala om för vad han är bra på.
Men det räcker ju, det är ju det hockeyn går ut på. På många sätt man ska rädda puckar också och försvara sig, men göra dem där. Ah, okej, men då har vi den listan med Dreisaitl. Han har ju haft första platsen tidigare.
Aho, Kaprizov, Rantanen av Ovechkin, Dreisaitl.
Ja, Tyskland, Ryssland, Finland. Är du inne på idag? Inga från Nordamerika och ingen från Sverige.
Nej, precis. Det är ett Europamästerskap.
Ja, det var okej. Det var EM-listan, det var inte världslistan, det var Europalistan.
Ja.
Ja, det är bra att du hittar någonting där.
Får jag lägga till en sak med Dreisaitl, att han är ju supersmart. Minns du när han gästade oss i våran studio, Niklas, och pratade om sitt målskytte?
Japp.
Det är några år sedan, och att han har en tanke bakom allting och alla de här målen han gör, han är ju grymt stark med pucken också, täcker pucken. Men det här skottet som ofta går, precis som Håkan säger, precis 35 centimeter över isen. Precis över benskyddet, under handskarna på målvakten, ute vid någon av stolparna. Så att det där är ju en tank som är otroligt smart. Jag vill lyfta fram tre keeprar snabbare också bara. Jussi Saros som är så bra. 94% är han sedan 1 december. Bara vinner och vinner. Thatcher Demko som har spikat igen i Vancouver. 94,5% sedan 1 december. Och den store dansken som är så bra för Carolina. Fredrik Andersen. 93,1%. på sina 7 senaste starter. Så där har ni 3 burväktare som också inte slogs in på Håkans lista, men gör det väldigt bra där ute i hockeyvärlden.
Ja, och den här listan, även fast du tog en europeisk lista, så det är inte okej. McDavid, nu har jag haft covid, så han kanske inte ska vara med på listan den här veckan ändå. Så den är väl rätt relevant ändå, Håkan, är inte det, om det skulle vara en världsranking också? Nej, kanske det inte var.
Han var så nöjd med listan där, checka
han drog. Ja, men vi...
Jag bara liksom suger åt mig här. Ja. Men alla superlativer.
Men Håkan, det är nog många som tänker när du säger att Rantanen och Aho är de 2 främsta finländska spelarna. Det är ju många som lyfter Barkov som en av världens främsta spelare.
Ja, men Barkov är oftast lite mer upp och ner, skulle jag vilja säga. Han är fantastisk när han är fantastisk, men han hamnar lite längre bak i det här systemet ibland också. Men jag håller med, alltså, han kan vara 3 på den finländska listan, om vi säger så. Gärna för min del. Jag gillar Barkov väldigt mycket, men jag tycker ändå inte att han kommer upp till Ahos dominans eller Rantanens elegans.
Ja, är du med på det också, Håkan? Eller Erik?
Ja, det är en komplimang att du kallar mig Håkan nu. Jag har förresten sparat ut hår också under den här covid. Så att jag kommer att sticka ut lite från Håkan och notan nu. Jag såg det, att det går inte att alla 3 har den där polerade gässan. Så att nu kommer jag spara ut hår. Så då har vi något att se fram emot till lördagen förutom exakt, förutom skönspelet. Men jag tycker att Barkov... Han håller ju en sån låg profil, men det gör ju också framförallt Aho också utanför isen. Men han är ju extremt bra. Så att jag vill, istället för att gradera dem, så säger jag bara, se upp för Finland nästa gång vi ser bäst om bäst. Sen om det är i World Cup eller i OS, men Finland kommer vara en av favoriterna där.
Ja, det var du inne och snuddade vid också där, Håkan. Så att det, då är ni samstämda där, och jag instämmer verkligen det också. Ska vi bara lämna NHL bara lite snabbt här bara? Nuddar vi SHL? Jag blir ganska glad nu när jag tittar på en SHL-match. Jag tycker att hockeyn har blivit jäkligt rolig. Att på något sätt att de har släppt handbromsen. Att det är klart att det är mycket system och sånt. Det förstår jag också. Men när man sitter där som objektiv betraktare, så tycker jag matcherna har varit roliga. Frölunda mot Luleå. Det blev bara 1-0. Men det var förbannat kul att se. Och framförallt då ingredienserna som är mellan tränarna där, Bulan och Råge. Så blir det lite extra kraft i det. Sen var det ju Frölunda mot Örebro. 6-5, när satt vi och följde tillsammans, Håkan, innan vi gjorde NHL-studion. Är jag fel ute, eller hur känner du över det, Södringen? Att SHL har lyft lite i underhållningsvärdet?
Jo, men det har det nu gjort i den graden att det finns lite större skillnader i lagen. Det har också lite skillnader mellan lagen, alltså topp 7, topp 8 kontra resterande 6 lag är tycker jag, en rätt stor kvalitetsskillnad emellan. Men just det här att vi kanske har lite yngre fjärde formationer i de nedre 6 lagen som inte är riktigt lika starka, men vi har haft ett antal lag som har byggt på sig rätt så mycket folk. Tittar du på det sättet som Färjestad har byggt, Frölunda fyller på, Skellefteå fyller på, Luleå fyller på, så att det finns idag, tycker jag, en större spricka, en större distans emellan lag 14 och lag 1. Och de som imponerar mest när du tittar på den lilla marschen, det är ju faktiskt Oskarshamn, som är tämligen min små medel lyckas bygga ett rätt slagkraftigt lag. Alltså att Frölunda, Färjestad, till viss mån Luleå och Leksand, var faktiskt rätt kul, intressant artikel i Aftonbladet just om miljardärerna som hjälper till, som det hette. Men money talks, vi börjar nästan komma varvet runt där, tillbaka till NHL och the show must go on, va? Ja. Men money talks även i SHL.
Men vad tänker du kring det där just, Erik? Med det taktiska och kanske att ha öppnats upp lite i SHL?
Ja, jag tycker det är väldigt positivt. Jag håller med att det är intressanta matcher att titta på. Nivån nu, domarna, man tillåter lite mer kamp runt pucken och på ett sätt som vi kritiserade för några år sedan, men det är mycket bättre nu. Rickard Wallin var en av de som kritiserade då, men han kom in i mitten av november där då i Färjestad, så har vi ju sett en rejäl uppryckning från det grönvita laget, som nu har vunnit 11 av de 15 senaste matcherna sedan Valle tog över som sportdirektör. Och då kan man fråga sig, men hur mycket kan han påverka? Han kan påverka otroligt mycket så tillvida att han ger feedback till tränarna och säger att de här grejerna, det går, man får inte tulla någonting på det här. Vissa saker i försvarsspelet, hur man ska jobba, spela blad mot puck och så vidare, som ni visade i våran studio förnämligt här i helgen i en paus. Alltså sådana detaljer gör ju Färjestad så mycket bättre nu.
Ni visar att man inte ska spela så mycket puck mot blad längre, man måste vara mer rejäl.
Nej, men grejen är så här, ni sa inte det ordet, men blade and body threat, alltså både blad mot puck och kroppen. Alltså,
ja, men man det gör de inte gör längre. Ja, de går ju på sådana finter alla nu, så att det ser ju fjantigt ut många gånger.
Ja, men grejen är att Färjestad gör det här bättre nu. Man spelar bättre blad mot puck, men också kropp bakom, istället för att gå ner på ett knä och dra bort klubban och bli rundade och så vidare. Så att de gör de detaljerna mycket bättre, och helt plötsligt har de ju spetsarna framåt med Nygård och Rydal och Per Åslund, grattis, han passerade Mattias Johansson som flest spelare i Färjestads grundserie genom tiderna, 679 stycken. Otrolig lagspelare Per Åslund, och extremt härlig kille att ha ett lag också, så grattis till honom. Och du refererar till Luleås nolla där, det var hett mellan tränarna, de är känslomässigt involverade, passionerade, Rönnberg och Bulan, härligt. Joel Lassinantti slog Jarmo Myllys gamla rekord. Myllys, som var idol för och förebild för Lassinantti, höll 35 nollor i Luleå-tröjan. Nu har Joel Lassinantti hållit 36 nollor, och fler ska det bli. Han är ju tillbaka i den här superformen efter en lite trögare start på säsongen med knäoperation och så vidare, så spikar han igen där bak. Och drömmarna om ett nytt guld på herrsidan där uppe i Luleå spirar ju rejält. Men summa summarum, några legendarer som vi gratulerar. Också härligt att hockeyn, att det är rolig hockey. Det kommer bli ikväll också när det är COL, Rögle-Frölunda. Fast det är väl Frölunda som är hemma nu då. Rögle leder ju med två kassar inför det här returmötet i semifinalen, och det ser jag också fram emot att kolla på.
Ja, du är tillbaka Erik, du vävde in en fråga där om hockeyn har blivit rolig, att du kom in på Wallin och drog hela Färjestads lag i stort sett, och sen in på målvakt till Luleå. Där har vi det, SHL.
Jag mår bra igen, ja, du, härligt, du tack för det. Att ni tog tid, ja, terapi.
Ja, men det är underbart. Sen kan jag sakna lite det här i SHL, så som det var i elitserien tidigare, och det är klart att det är en ny värld, men skulle man bara säga så här, okej, dra poäng, de 10 främsta poängmakarna i SHL. Vi har varit inne på den pucken flera gånger, men då hittar man inte så lätt. Det är klart att man säger Ryan Lash. Men annars är det lite så att man får tänka efter, aha, vem kan vara topp 10? Jag saknar de där stora, stora profilerna. Jag tycker mer man bygger nästan tränarna i SHL, och kanske lagen, varumärken är så tunga. Det är inte så mycket in på spelarna att man bygger stjärnstatus på dem. Kanske bara jag som,
nej, men
som
det,
tänker
det
så.
Är ju, nej, men det kommer ju av att är du stjärna i SHL, ja, då försvinner du till en liga som är lite bättre, lite mera pengar i, som gör att du får en extra utmaning. Så att det är ju därför som vi säger att det, i vissa fall så kan det faktiskt vara så att det som skiljer ett vinnande SHL mot ett förlorande SHL, det är ju egentligen hur det ser ut i tredje och fjärde formationerna. Och tittar du på de här topplagen, så de är ju bredast, de är ju tyngst bemannade på tredje, fjärde, på fjärde formationerna, som kan bidra och avgöra matcher. För på toppplatserna, toppfemman, där är egentligen de här sex främsta lagen i SHL, förlåt, där är de nästan lika starka.
Mm. Men det är, jag tycker man kan mycket mer profilera de här stjärnorna, som Lash, han toppar ju med 37 poäng, Verno 34, Adam Tambellini också 34. Tambellini har gjort poäng i 16 raka matcher. Mm. De är ju fenomenala Rögle på att med uttagen målvakt, så det är väl nästan 10 gånger om de har lyckats kvittera i slutskedet av matchen. Och där är ju Tambellini största hotet tillsammans med Everberg då.
Ja, men, stopp lite direkt då. Varför är vi så dåliga hemma på, men om man har den sviten. Tänk hur du är i NHL bara med Pittsburghs svit på 10 matcher. Hur många gånger sa inte vi det i sändningen? Jag var så trött på mig själv där, så att jag tänkte nästan bli en pingvin själv och bara flytta upp till Antarktis. Men man använder ju sådana saker hela tiden. Här hör man ju ingenting. Jag har inte ens hört att han har en svit på 16 matcher. Vad är rekordet i SHL? Hur många matcher?
26 är Håkan Loob.
Ja.
26 matcher, och 18 matcher är Peter Gradin, tror jag det var. Ja. Så att de körde ju grafiken där några gånger. Men ännu mer, det är ju egentligen en fråga tillbaka till dig Niklas. Vad tycker du att man ska göra profilera det ännu mer och trycka mycket mer på dig. Både i införstudio och i tidningar och överallt.
Precis, och sociala medier, det är ju där det växer också. Hela den biten att man bygger stjärnor. Det är ju NHL faktiskt väldigt, väldigt bra på, hela den här biten.
Vilken NHL, eller vilken SHL-tränare lyfter fram en spelare i sitt lag?
Ja.
Där har du faktiskt en grej. Bra, det kan du plocka upp. Jag såg Linus Omark uttala sig i någon av tidningarna där uppe i Norrbotten att han och Bulan kommer på kant med varandra lite grann. För Bulan vill bara att han ska tänka defensivt i alla situationer, tycker Omark själv. Medan Omark tycker ju att i vissa lägen måste han få tänka offensivt och tjuva lite. Och det är faktiskt en diskussion som är intressant. För att jag tror att om Thomas Berglund ska bli en vinnare, alltså som tränare, att vinna ett SM-guld, det har han inte gjort ännu. Då måste han hitta ett sätt att få mer ut av sina offensiva stjärnor samtidigt som att de kan ha en bra strikt defensiv också. Mm. Och det tror jag är sista pusselbiten för honom om han ska bli en vinnare som tränare också. Men det kan vi ju faktiskt göra som en cliffhanger framåt våren när det ska avgöras. För att ska de vinna, då behöver ju Omark vara den här stjärnan offensivt som gör skillnaden i jämna slutspelsmatchen.
Ja, lite måste man få tjuva. Helt klart, men det är intressant spår det här. Och intressant en och en halv timme som vi har diskuterat allting. Det har varit politik, corona, hockey och allt i en salig, härlig blandning. Uppskattat att ni tog er tid. Tack så mycket Erik, tack så mycket Håkan.
Och tack Peter Sibner.
Och tack Peter Sibner och våra samarbetspartner som gör den här podcasten möjligt. Och underbart att avsluta med lite härlig musik också. Lägger du på lite sång, Erik?
Nej, det gör jag inte. Men jag säger så här. Vad gör du nu, din gamle skurk? Tack för idag.
Via Play Hockey Podcast nummer 336. Missar nu inte NHL-studion på lördag 18.30. På Vsport Vinter och via Play när det är dags för Carolina att möta Vancouver. På återhörande nästa vecka, då laddar vi om och slipar strängarna för att göra oss redo för ny via Play Hockey Podcast. Ha det så bra så länge. NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra. Ja. Jag älskar det.
Det är mål! Det är mål ju! Yeah!
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected in a save! Rebound save! That was brilliant! Oh my goodness!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.